Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald. Vi är tillbaks. Jag heter Margret Atladotter och vad heter du, Lisa?
Jag heter Lisa Bjurvald. Hallå i stugorna. Det var Hej. Så gulligt att du sa hallå.
Det, som så här, det kom spontant.
Ja, en julmyspodd.
Det kom spontant. Vi spelar in den här podden igen.
Ja!
För att den av någon jävla anledning spelades liksom inte in. Det blev nog fel.
Vi har varit drabbade av en rad problem här. Förlorade poddar, vinterkräksjukor. Ja, det har varit en sån här härlig julkaos som ja. Lyssnarna säkert känner igen.
Verkligen kaos. Men ja. Nu kör vi igen.
Fingers crossed!
Att det går bra.
Ja.
Jag var ju... på Publicistklubben i måndags.
Ja, och det är så spännande att höra.
Ja, men jag ljög nu. Jag var inte där. Jag kollade på live-streamingen.
Ja, men inte... du har sett det, debatten.
Ja, jag har sett och en grej bara, så här, för att jag hade ju tänkt gå dit. Mm. Det är väldigt trevligt tycker jag att gå på deras debatter. Ja. På Kulturhuset i Stockholm. Och tyvärr så fick inte jag med mig någon. Och jag vågade faktiskt inte gå själv. För att sist jag var där så blev jag ju smygfotad i en timme konstant av en rasistsajt. Och jag vågar inte gå själv. Uh-huh. Alltså inte det jävligt hemskt?
Det här är väldigt intressant och jag tycker nästan att vi ska ha med nästa säsong för den här podden någon från Publicistklubben som diskuterar det här. Till mitt försvar ska jag säga att jag modererade en debatt samtidigt, annars hade jag följt med dig för Författarförbundet, vilket också är relevant, handlar om satir och med utgångspunkt i det översatta numret av Charlie Hebdo och många spännande, bland annat Politisms serietecknare Elin Lukashi var på plats i panelen.
Ah, spännande. Ja,
så det var liksom otroligt intressant att pågick samtidigt och då sa ju de lite förvånande då att de satirtecknare som fanns representerade att de inte hade fått motta någonting av hot och hat.
Mm-hmm.
De var själva förvånade över det.
Okay.
Ja, diskuterade vi om det är så liksom att man bara att måltavlorna helt enkelt inte läser eller vad det kan bero på. Men det de vet då, de som här bland annat extremhögern, det är ju att vi finns på Publicistklubben.
Ja. Nej, jag tycker att det är skit... sparkar jag?
Ja, det är helt okej.
Jag tycker att det är skit obehaglig taktik att konstant på avstånd fotografera en person. Även om så här, de har väl rätt att göra det, jag vet inte. Men så här, hur som helst. Det var därför jag inte pallade gå dit, för jag bara kände nej, jag orkar inte om de är där och man är själv. Liksom. I alla fall. Mm. Men jag kollade, det tycker jag är så himla, himla bra gjort av Publicistklubben att de livesänder sina debatter och att det funkar.
Ja, även om, låt mig bara, och jag måste bara återgå till det här. Alltså om de kan ha som vanliga, du vet ABF, alla sådana olika forum som när man har kontroversiella ämnen, eller bara du vet är ett forum för journalister, ha anmälningsplikt, ha en lista som man bockar av. Mm. Så att det känns som ett tryggt forum för journalister och publicister att gå dit. Annars har de ju failat, men jag, självklart är det positivt att de sänder live. Ja. Men det är trevligt om man kan känna sig trygg på plats.
Ja. Problemet är att de, även om man skulle ha så här alltså föranmälning och sådär, de anser ju sig vara riktiga journalister, även de som skriver på de här sajterna.
På Författarförbundet, den här debatten, då var det enbart öppet för medlemmar i Författarförbundet. Och det gick inte ut någonting externt, inte sociala medier, inte på Facebook eller någonting. Och det behövdes ju ingen bevakning, för det var verkligen ett internt evenemang. Mm. Jag undrar om det är så smart av Publicistklubben att hålla hus på Kulturhuset mitt i Stockholm. Alltså är det inte smart att bara vara i sina egna lokaler och ha det låst?
Nej men fan, det är ju så tråkigt, för det är så trevligt just för att det är på Kulturhuset. Att man kan, alltså att det är så här, man kan käka middag och alltså det är ju mysigt. Man kan ta med sig en kompis liksom om, för att de har ju väldigt intressanta gäster ofta. Ja. Så jag tycker ju att så här, det här handlar ju bara om att jag är obekväm att vara ensam.
Ja, men du är ju inte ensam i det. Det har väl jag också känt. Jag skulle inte gå dit själv heller. Nej. Absolut inte. Så det här handlar om alla journalisters säkerhet. Då får man väl postera, ha vakter eller spara av liksom rulltrappan upp eller... Det måste man ju kunna göra. Det kan ju alla andra olika forum göra. När vi spelade in P1-debatt på Kulturhuset förra veckan, då var det ju så. Då var det ju vakter på sted. Det var ju liksom bara... Alltså det var öppet för publik, man släppte in, men sen så stängde det ju. Det var inte så att folk kunde springa fram och tillbaka och liksom hoppa upp på scenen. Och... Nej, det där måste de ju ta tag i. Säkerhet. Men berätta om ämnet, för det var ju verkligen också kopplat såklart till hat och hot.
Ja, det skulle ju handla... Om Boliden-dramat, alltså den 22-årige terrormisstänkte moder mot Hanna, som ju jag har blivit lite av ett fan av nu.
Ja, gud, ja.
Vill typ bli kompis med honom. Ja. Men de som var inbjudna var typ Säpo, polisen, Thomas Mattsson från Expressen, UNT var representerade, Ann Ramberg, eller Ramberg var där, kanske glömmer någon det, men det var liksom en ganska stor panel som skulle diskutera.
Och Säpo, polisen var på plats, för de brukar banga annars i sista sekund, men de vågade.
De var där, och det påpekades också att tydligen så vill Säpo, alltså så här, Säpo kommer om de får, om polisen kommer. Okay. Och polisen kommer om Säpo kommer. Så det är så här, de lyckades.
Ja, det var bra att veta för framtida events, det är så man ska köra.
Exakt. Men det som diskuterades var väl basically vad hände. Alltså vad fan hände.
Ja.
Och alltså det var ju en ganska intressant diskussion. Så här, ingen tycker att någon har gjort något fel, om man ska sammanfatta det i en mening. Vilket är intressant med tanke på hur jävla fel det var. Det var ju dels fel av Säpo, men också att medierna liksom gjorde en ganska knasig publicering. Jag tror inte att jag tycker inte att det var rätt att namn och bild publicera honom i det skedet.
Nej, men samtidigt, där är det ju spännande då. Vad hade alternativet varit? Och två, hur mycket kan Säpo säga här egentligen? Vi vet ju inte vad de... Alltså, de riskerar ju massor olika tipsares uppgiftslämnare säkerhet om de berättar den exakta sanningen bakom historien. Så det får man ju ha förståelse för. Så det måste ju bli lite frustrerande debatt. Det måste ha jättemycket det Säpo sagt, men det kan inte vi berätta. Mm. Eller vi kan inte berätta vad som ledde fram till det här.
Ja, men å andra sidan så är det ju så här att jag tycker att det är två helt olika saker.
Ja,
så här, jag är ju jätteintresserad av hur man tänkte när man bild och namnpublicerade 22-åringen eller moder mot honom då, för att så här, jag hade en lite obekväm känsla under hela debatten av att så här, ponera att moder mot Hannas liv, för att han har ju varit väldigt så här glad efteråt, alltså i medierna, typ nästan så här ödmjuk, bara, ja men alla kan göra fel, nu bjuder jag till fest.
Ja, så här. Jag vet, det har varit väldigt...
Ja, och så här, det är ju skitbra att han liksom så här, vad ska man säga, tar det så pass bra. Men jag hade så här, ponera att han inte hade tagit det så jävla bra.
Ja.
Alltså, då hade ju man, alltså det hade varit en helt annan diskussion där på Publicistklubben, och det kändes lite så här... Fan, jag undrar inte dem att de kommer undan med det här på något
sätt.
Nej,
jag förstår. Och då undrar jag, hade man bjudit in honom till den här diskussionen då?
Gud, jag minns inte om de sa det, men de hade ju säkert det. Men han kunde inte. Han har ju varit busy med sitt nya kändisliv.
Ja.
Nej, men alltså, sammanfattningsvis så var det väl så här. Ingen tycker att någon har gjort något fel. Säpo tycker inte att de har gjort något fel. Medierna tycker inte att de har gjort något fel. Och Jag fick intrycket av att så här, jag tycker det är jävligt synd för att den här diskussionen som är så intressant eller viktig, eller så här, sakfrågorna kommer ju gå helt förlorade för att just Modo mot Hanna typ actually inte bryr sig.
Ja, alltså, exakt. Hade han, du vet, kallat in den främsta människorättsadvokaten och sagt att mitt liv är förstört. För jag menar, herregud, vi har ju rättsfall idag där folk säger, att folk har lagt upp någon topless bild på mig när jag var tonåring, mitt liv är förstört. Jag har googlat på honom då, han ska söka jobb. Jag har även Sveriges most wanted terrorist. Snacka om att killen har ett case. Ja. Så de kom verkligen lätt under. Och så, jag förstår hur du menar, det låter ju oskönt. Man måste ju kunna vara lite ödmjuk här. Men ja, på sätt och vis ändå är det ju en återvändsgränd. Alltså Säpo måste framhålla det här som att det här är risk för. Det var väl det man trodde implicit, va? Den här mannen är på väg mot Stockholm. Han kommer spränga sig mitt på Sergels torg. Any second now. Och medierna reagerar liksom med att vi måste göra det här för att skydda och informera allmänheten. Det är vårt högsta uppdrag. Och sen för liksom, hur kom ni in någonting på det här? Hur långt kunde medierna ifrågasätta det här? Alltså tog de innan namnpubliceringen, vad begärde de av Säpo?
Nej, gud, jag, ärligt talat så minns jag faktiskt inte. Det var, väldigt, det var ju det som var det tråkiga med att det var så jävla mycket folk i debatten. Det var väldigt så här, det blev lite...
Ja, de ska alltid upp en skolklass på publicistklubben.
Jag har alltid typ 10 pers.
Ja, ja, bara, det blir ingen djupgående debatt.
Nej, det var lite så. Ja. Lite trist.
Men någon måste ju ändå ha uttryckt någon slags ånger över...
Nej.
Det är väl chockerande.
Ja, men jag tycker ju det. Alltså, det är det jag säger, men de kan ju unna sig att... Alltså så här, just den som var representerad, alltså, den som representerade typ... Vad ska man säga, de stora medierna var ju Thomas Mattsson. Och han har ju, han tycker ju inte, alltså han tycker inte att det har varit fel någonstans.
Nej. Men pratar man inte alltså om de alternativa scenarier? Jag ser ju ett skräckscenario framför mig. Och det är ju att någon som inte är som den här vänliga kvinnan som hade sett honom på bussen ser honom. Det behöver inte ens vara någon det behöver inte vara någon i vit maktmiljön. Det kan vara vilken jävla snubbe eller kvinna för den delen som helst. Så ser honom och säger, jävlar, här är den här terroristen som är på väg för att utföra ett fasansfullt terrorattentat. Och just att det sammankopplades så mycket honom med höjningen av säkerhetsnivån.
Det var det diskuterade man också.
För då känns det ju som att det hade varit ens plikt. Och du vet att man får göra ett sånt här civilt ingripande även som privatperson. Du får gå in och knocka någon till marken och bända upp armarna på ryggen och typ ringa polisen. Det har du som medborgare rätt att göra. Det är civilt ingripande. Finns, om jag nu har rätt där, men jag tror att det finns någon annan exakt där för det. Och så det hade ju kunnat hända. Men som du säger, någon hade kunnat knivhugga honom. Och känt sig rättfärdigad i det på grund av mediernas rapportering. Så kom inte det upp då? Risken för hans säkerhet och liv?
Ärligt talat så kommer inte jag ihåg det heller. Nej. Det var alltså, verkligen att det var
i måndags. Gud, vilken bubblig debatt.
I måndags har jag redan glömt allt. Men den pågick ju jävligt länge också. Och det var mycket så här frågor från publiken och jada.
Ja, men var det någon som stod upp publiken och sa något tufft då till panelen?
Nej, inget minnesvärt. Gud, det nu blir nästan som en sågning av evenemanget. Det var inte meningen. Men alltså, så här.
Mindre paneler och kortare tid, PK. Kom igen. Alltså, det ska vara 45 minuter till en timme och det ska vara max typ 4 pers i panelen så blir det bättre.
Ja, men det var ju jävligt intressant. Men som sagt, jag hade bara hela tiden i bakhuvudet så här. Men det här är så jävla... Alltså det här är bara... Det här kan du säga bara för att Morum och Tanna inte... liksom är förtvivlad. Och jag tycker det kändes lite obehagligt att säga, vilken tur att han verkar vara så glad och ska ha en fest. För då kan vi stå på oss att vi gjorde rätt. Så man bara, ni gjorde inte rätt.
Nej.
Jag tycker inte det. Jag tycker inte att man borde ha gått ut med hans bild. Men ja. Men man är väl en IS-kramare?
Ja, precis. Det är det nya till med. Gud vad det har varit genom åren. Batikhäxor och multikultikramare. Och min favorit halal-hippie är ju också så jätte... Det är så jävla konstigt begrepp att komma från USA. Ja, men det är ju exakt så. Men IS-kramare är ju verkligen nytt.
Det är verkligen nytt.
En sak jag är nyfiken på, vårt eget högerextrema terrorbrott i Trollhättan.
Ja.
Vad tusan hände där?
Anton Lundin Pettersson.
Ja, var det något som kom upp i PK-debatten? Överhuvudtaget.
Det tror jag inte att man diskuterade alls.
Nej, nej. För det är intressant med den gigantiska bevakningen och analysen av Paris. Naturligtvis så är det klart att, Paris här stole the thunder lite grann av Trollhättan. Alltså, den enorma skalan och dramatiken och den tydliga avsändaren IS och så vidare. Men vi har ju för 17, vi har just haft det här och man tappade verkligen bevakningen. Man tappade analysen, efterspelet, uppföljningen.
Nu har ju jag då förra veckan så dog då liksom den här läraren som har legat och typ kämpat för sitt liv. Vilket ju så här,
det blev en rubrik men det liksom gick ganska obemärkt förbi.
Vi skrev en text typ som liksom vi schemalagde till liksom senare den veckan. Alltså så här lite längre liksom och basically så här. Det är så jävla viktigt att vi inte glömmer bort det här och det här, att det här offret heller inte bara glöms bort. Liksom. Men annars tycker jag att inte det ägnas så mycket tid åt det, dåligt alls.
Nej, det hände och det var det vanliga. Det är en vit och eller högerextrem gärningsman och det skjuts lite grann. Det var väl en kille som var ur balans och sen så glöms det bort.
Det är så
nej, jag tycker att det är väldigt obehagligt faktiskt. Att det är så. Och särskilt med anledning av att den läraren avled och därmed höjde antalet offer. Och gjorde det liksom på sätt och vis ett mer omfattande dåd. Men man är så besatt nu av IS och den typen av terror så att det är liksom det som det blir det enögda fokuset på.
Du har en fråga. Har du hängt med i det här Nyheter 24 och katastrofpubliceringen?
Lite grann.
Vad säger du?
Ja, nej men berätta vad du tycker.
För den som har missat så var det så här. Förra veckan så publicerade Nyheter 24 en artikel som var ett så här klipp, YouTube-klipp som har blivit viralt. Där en lastbilschaufför försöker köra över flyktingar som går längs en motorväg. Vilket ju det är skitsjukt liksom, att se. Och då, det som är katastrofpubliceringen är ju att man skrev så här: tycker du att chauffören gör rätt eller fel? Alltså att de försökte ha så här, en debattartad ingång. Och folk blev vansinniga på Twitter. Alltså inte så här att läsarna reagerade.
Nej, för de har nog vant sig vid den typen.
Men att folk på Twitter var helt så här. Såg att många mediemän kallade det för det allvarligaste haveriet i...
Sen Newsmill.
Nej.
Ja, men Newsmill hade ju jättemånga av den typen. För inte så grova, men definitivt inne på den här. Tycker du att det här är rätt? Det är islam, det och det. Det var otroligt tendensiösa frågor. Men det här är ju direkt liksom människofientligt.
Men man är i alla fall så här, ganska omedelbart så gick man ut från Nyhetsförens håll och ändrade och bad om ursäkt och bara, det här är hjärn. Släpp, det här är så här, det är inte som att man har försökt stå för den där publiceringen. Det var någonting som
skönt, blev fel. Äntligen någon som ångrar sig när de blev fel.
Precis, nu vill vi bara att någon ska avgå också.
Ja, men faktiskt.
Nej, men så här, det som jag tycker är intressant med just Nyheter 24 och den här typen av publiceringar är ju alla de här jävla männen på Twitter som det är så lätt för dem att vara så hårda och sitta på så höga hästar när det just gäller Nyheter 24.
Ja.
Jag tycker inte heller att det där var en bra publicering. Jag menar, obviously är den ju helt sjuk.
Ja.
Men det är väldigt sällan de kritiserar någon som så här, de riskerar att bryta någon bro code med eller så här, man går inte lika hårt åt typ Janne Helin så här.
Ja, men
för att man vill inte riskera någonting där typ.
Men du ser ju inte bara könsuppdelningen, det är också liksom det politiska. Det är ju så otroligt sällan du ser någon liksom från olika politiska läger som kritiserar en annan publicering. Utan det är ju verkligen, det blir ju en ganska svartvit värld på Twitter. Det är det som du säger. Folk karriären på stora arbetsplatser slår neråt. Folk som är yngre, folk sitter liksom, alltså, tidningar slår mot webben. Höger slår mot vänster och vänster mot höger. Och det blir väldigt liksom polariserat. Det är tråkigt. Vi försöker väl lägga oss någonstans mitt emellan, du och jag.
Man, ja, men jag tycker bara det är så jävla just på Twitter att de ska vara så jävla, alltså det är alltid så här samma 4-5 grabbar som så här ska verkligen gå åt så jävla hårt åt Nyheter 24. Man bara, men var är ni annars? Bryr ni er om flyktingar överhuvudtaget? Ja, eller är det bara, använder ni det här för att så här, det är så himla enkelt för er och dissa någonting som redan alla tycker är keff. Ja, det var
en reflektion. Jag är jätteglad att du tar upp det här, därför att alla de här små sällskapen på Twitter, det talas förvånansvärt lite om det. Det kom ju en rapport för någon vecka sedan som var väldigt intressant från Södertörn, som pratade just om Twitter och som bekräftar det här som vi har sagt liksom många gånger under det här året, att det som blir nyheter på Twitter är nödvändigtvis inte alls något som är nyhet ute i verkligheten. Nej. Du tror det så mycket, och att det är liksom små kotterier och att det är små, små filterbubblor i den sfären. Men att det är förvånansvärt också hur lite medierna diskuterar det själva.
Ja.
Det är liksom något slags status quo som man bara, som vi bara accepterar. Uh-huh. Men det, apropå nyheter 24, tänkte jag på en grej. Vad tycker du om barndebattörer? Kommer du ihåg när det var den där lille förnumstige pojken som hade åsikter om feminism och jämställdhet, och han var typ 3,5, nej det var han inte, han var kanske 12-13 i just nyheter 24. Nu är barndebattörer ute och härjar igen, bland annat på det här DN Åsikt, då, folkets DN-debatt. Och det gäller ju förstås julkalender som har delat upp svenska folket i avgrundsdjup skål däremellan. Barndebattörer, bu eller bä, Margret?
Bu. Jag orkar inte. Barn ska inte debattera, de ska inte respekteras, höll jag på att säga.
De ska förtryckas och inte höras.
Nej, men alltså, de ska absolut inte höras. Tycker jag inte på det sättet. Jag är väldigt emot.
Ja. Men jag är glad att du säger det, jag också.
Annars skulle jag tänka mig att det skulle kunna vara
för. Ja, jag tycker
att det fria ordet måste skyddas och spridas, även i yngre åldrar.
Precis, men jag tycker att det är verkligen en definitionsfråga. Det är så himla trist när det antingen är liksom de gamla gubbsan på den debatt i 56-årsåldern, eller du har de här verkligen barnen. Jag tycker att fler unga människor ska komma till tals, framförallt de som är del av sånt här som den nya feminismen, alltså folk som är liksom i tonåren, i 20-årsåldern, den nya liksom positiva flyktingrörelsen, tycker jag ska komma till tals mer i mainstream sammanhang, inte bara i sina egna forum. Men när det gäller riktiga barn, nu pratar vi för 1007-8-åringar, då är det jättemärkligt och oansvarigt att lägga upp deras åsikter. Och självklart säger publicisten att vi har diskuterat det här noggrant med deras målsman.
Och då är ju en galen målsman.
Ja,
en målsman kan även vara galen.
Ja, bra poäng. Man kan inte alltid veta att de är. Och det är inte alltid så att föräldrar som sitter ute någonstans har någon aning om vad det kan bli för debatt. För de kanske inte själva har publicerat sig, eller hur?
Mm.
De kanske bara använder Facebook för att lägga upp semesterbilder.
Mm.
Så de tycker, bra, vi informerar dem om riskerna och då. Men vad betyder det i praktiken då? Just det här att någon kan liksom googla på ditt barns namn och alltid få upp det här. Sen blir er dotter eller son liksom 11-12 och ångrar det där och blir retad. Gud, det var du som inte gillade adventskalender när du var barn. Men jag tycker det känns oseriöst.
Det är jätteoseriöst.
Men jag vill däremot säga, jag har sett julkalendern.
Ja. Men innan vi pratar om det, en liten spoiler.
Ja.
Eller inte spoiler, en paus.
Ja!
För varför ska vi pausa?
Ja, det är skitspännande. Ska vi låta folk gissa? Nej, vi måste meddela vad det är för någonting. Ja. Vi ska ju för tusan ha vårt första sponsinslag.
Exakt.
Du.
Vi vet ju inte, varken vi eller någon actually vet hur man ska göra med annonsering i, sådär, mitt i poddar. Eller sponsrade inslag eller native i poddar, bla bla bla.
Mm-hmm.
Vi har till och med försökt kolla upp det.
Ja, vi har ringt reklamombudsmannen och de sa att det finns ingen standard för det här. Det viktigaste liksom med reklam är att det är tydligt att lyssnarna eller tittarna eller läsarna får veta att nu kommer någonting som inte är vanligt traditionellt innehåll.
Exakt.
Säger det nu.
Det här är sponsrat innehåll tillsammans med vår partner PP Pension, och det är vi som gör en intervju med deras expert.
Ja.
Och nu kommer det.
Ja.
Nu blir det reklam. Ylva Zackrisson, som är chef för privatrådgivning hos PP Pension, välkommen.
Tack så mycket.
Lisa, vi är väldigt exalterade över att ha dig som gäst, eftersom att du kan allt om detta viktiga pensionssparande i mediebranschen. Någonting som i alla fall jag känner att jag inte har så bra koll på. Men jag har förstått att det är viktigt.
Ja, och det tror jag är ganska typiskt, att man har skitdålig koll, rent sagt. Det, och det är liksom en av de största grejerna som jag brukar propagera för. Se till att du får koll. För det är så otroligt viktigt att vi ändå vet hur det kommer att bli där borta. Det var någon som sa ett bra citat häromdagen. Det är, liksom, det är nu vi ska investera för framtiden, för då är det för sent.
Mm.
Så man måste ändå försöka planera och få koll.
Men redan nu alltså, herregud, vi är ju bara i 30-årsåldern. Men jag har ju fått för mig pension, ska man börja tänka på kanske man är 50 och...
Ja, men då är det ju så dags alltså. Du måste ju börja spara nu för att du ska ha någonting där borta. Och börjar du i tid så blir det ju en mindre insats. Då kan du liksom börja spara lite grann idag. Då har du lagt det åt sidan och så rullar det på. Och det är då du kommer att ha liksom en schysst valfrihet där framme. Börjar du när du är 50 eller efter du har fyllt 50, då är det så kort tid kvar. Så då krävs det så stort sparande och då kanske man liksom inte alls har möjlighet att få ihop de där pengarna som faktiskt behövs.
Det jag undrar det, har kvinnor i mediebranschen överhuvudtaget möjlighet att få ihop till någon dräglig framtid? Alltså tänk, känner inte vi mindre än männen? Hur är det, Margret? Det måste vi göra.
Jag säger rakt över disk ja på det.
Ja,
där skulle jag säga att mediebranschen är tyvärr, skulle jag säga, ett tvärsnitt av övriga Sverige. Det, när vi jämför liksom de som är försäkrade hos oss, och det är ju alla som jobbar i mediebranschen normalt sett, då ser man ändå att det är liksom ganska mycket Sverige. Och precis i mediebranschen som i övriga Sverige så har kvinnor lägre lön, och det kommer att innebära att kvinnorna får sämre pension, för att både vårt allmänna pensionssystem, som liksom kommer vara basen för oss allra flesta, bygger på livstidsinkomster. Tjejerna är hemma fortfarande, även om det är bättre idag, men hemma med barnen, mera deltidsjobb. Och du halkar efter liksom i lönekarriären. Och det är ju någonting som kommer att slå igenom på pensionen. Och sen så tror jag också att kvinnor kanske är sämre att tänka på sig själva. Man är mer liksom, jag vet inte om det är en klyscha, men du är mer vårdande och tänker på andra än att vara... Jag skulle vilja slå ett slag för att alla tjejer ska bli mycket mer egoistiska när det gäller sina pensioner och sitt sparande.
Mm. Så det kan alltså vara en feministisk handling att tänka på sin pension?
Definitivt.
Och särskilt, det är alltid, ja. Nu känns det lite bättre. Nu känns det inte riktigt som något man gör för att man börjar bli gammal och närmar sig döden.
Nej, men lite klassiskt är så att när jag gör pensionsutredningar och ska ha en rådgivning med någon, så tittar man, så då tar jag in fullmakter eller kollar hur det ser ut. Och då tittar man så här, ja, kvinnor har lägre lön än den man lever med oftast. Men du är ändå den som har köpt liksom mest skydd för dina pensionspengar, så att du ger dig själv mindre pension genom att istället köpa en extra livförsäkring, så att mannen som tjänar mer ska få en schysst livförsäkring om du skulle trilla upp in. Mm. Och att barnen som säkerligen kommer gå ut i arbetslivet och liksom vara självförsörjande innan du avlider ska få massa extra pengar. Istället för att liksom vara egoistisk och se till att jag ska göra alla val jag kan för att optimera min egen pension. Där behöver tjejer bli mycket bättre.
Mm. Alltså jag känner att kunskapsluckorna, men jag var min egna, och det här är ingenting man sitter och pratar om med sina väninnor i mediebranschen direkt, eller kollegor. Alltså, de är så enorma. Det är nästan så att jag undrar, vem sparar? Hur sparar? Till exempel så här, sparar alla mediebolag och sina anställda? Sina produktionsbolag som bara fortsätter anställa folk på 5-månaderskontrakt, säsong efter säsong efter säsong. Alltså, om du jobbar där i 10-20 år, har du verkligen en dräglig pension då?
Alltså, jobbar du på ett företag i mediebranschen som har kollektivavtal, då finns det tjänstepension, då betalar arbetsgivaren. Och det är ju också en sån här förmån som man faktiskt inte tänker på. Det syns ju inte i lönekuvertet. Men där kan man ändå vara säker på att du får pension. Men är du på ett mindre företag som inte har kollektivavtal, då måste man faktiskt själv liksom ta reda på det. Och har man inte tjänstepension via arbetsgivaren, då ska du ju själv med din bruttolön spara. Och komma upp i liksom de nivåerna som är det. För vi behöver spara. Tittar man på det allmänna pensionssystemet idag. Du kommer landa på typ under 40% kanske av din slutlön. Trots att det sker inbetalningar hela yrkeslivet. Och därför så behöver man liksom en tjänstepension. Eller ett rejält eget sparande. Och till exempel alla frilansare som då är egenföretagare. Och själva ska ta hand om det här. Måste ju definitivt spara. Så i mediebranschen så finns det liksom luckor. Inte om du är på de stora företagen med kollektivavtal, men om du är på ett mindre företag utan kollektivavtal, eller om du är en frilans som går in och liksom gör uppdrag, då behöver du se över det här.
Så om man är kvinna, eller man för den delen, i mediebranschen och känner att man, oj, det här talade till mig. Jag har ingen koll, jag vill få koll. Hur går man tillväga? Kan man höra av sig till dig?
Ja, definitivt. Vi har ju ett kundcenter som man kan ringa till och boka tid. Man kan mejla in till oss, man kan ringa direkt till mig. Jag har också kollegor som man kan kontakta. Och det är liksom vårt uppdrag att hjälpa alla i mediebranschen. För att just få koll, se över vad behöver jag, vad har jag, hur mycket behöver jag spara, hur ska jag spara.
Märker du att folk i mediebranschen vet lite mindre om sådana saker än andra branscher? Eller är det liksom, har vi sämre koll eller är det bara jag som uppfattar det så att vi är mindre, ja men vi har ju lite tryckt av oss att vara lite slarvigare och kanske leva lite mer bohemiskt eller för dagen och sådär, är det bara en myt eller?
Jag tror, generellt tror jag ganska många har dålig koll, men det är lite intressant för till exempel många, man ser många liksom duktiga journalister som är otroligt duktiga på att liksom ta reda på massor av fakta och gräva och så. Men när det kommer till en själv så då har man lite sådär skygglappar, lite blockering. Och det är där vi kommer in, så det är bara att man hör av sig så hjälper vi till.
Mm. Vad har du för telefonnummer? Hur hör man av sig?
Ja, mitt direktnummer är 08 729 90 71. Eller så ringer man till våran kundcenterväxel som är 020 29 90 50. Eller så kan man mejla till kundcenter@pppension.se eller direkt till mig, ylva.zackrisson@pppension.se.
Ylva Zackrisson från PP Pension, tack för att du gästade Atladotter i Bjurvel och gjorde oss lite klokare.
Stort tack.
Tack själva, kul att vara här.
Och ni har just lyssnat till ett sponsrat inslag i Atladotter och Bjurvald tillsammans med PP Pension.
Yes.
Ja. Vad spännande att få se vad det blir för reaktioner på det här då.
Ja, precis. Lisa, julkalendern.
Ja, jag älskar den.
Ja, du, alltså, du tittar alltså på det?
Nej, absolut
inte. Du är vuxen kvinna.
Absolut inte. Jag tittade på ett avsnitt. Och jag blev verkligen positivt överraskad. Du brukar ju ofta skoja lite grann, I hope, om att jag är så här public service fiend, och så är det ju verkligen inte. Jag är bara lite jäkligt kritisk till public service i sin nuvarande form. För mycket lek och stoj, det ser för mycket ut som de vanliga kanalerna, och då ska de också för tusan konkurrera på samma villkor. Då ska de inte få alla våra skattebetalares miljarder, säger jag. Men det här var ju helt i linje med det jag tycker public service ska hålla på med. Det här var ju roligt och det är underhållande. Och det, är alltså, det handlar om att man jobbar sig upp då 1000 år från stenåldern. Det kan ha varit något redan innan stenåldern, men det var då jag kollade. Och kommer till nutid.
Mm.
Och det är bara så jäkla roligt. Och favoriten är när en av skådespelarna säger ni barn ska få följa med till marknaden.
Mm.
Och då är det barnskådisar som är med då. Eller de är väl kanske riktiga barnstatister. Ja, så de var kul. Och jag ska sälja er där för ni är trälar. Va? Säger de här moderna utlängningarna. Va? Och så liksom frågar de SVTs kameraman. Hon sa att vi skulle säljas. Det är skitkonstigt. De får verkligen leva historien.
Mm.
Jag tycker att det är otroligt roligt gjort och de lagar till sälkött och god knows vad. Jag har smygtittat lite på trailersen för andra inslag också. Ja, det kommer ju alltid. 70-tal var ju jätteroligt när de ska lägga sig. Alla är väldigt så här jobbigt nära varandra fysiskt och de bor i något stort kollektiv och de ska dricka vin tillsammans och de pratar om kampen i Bolivia. Allt är roligt.
Mm. Men du vet att folk har, alltså det här är en kontroversiell julkalender.
Ja, det är det. Både barn och unga hatar den och både barn och unga älskar den. Ja. Så det är inte till alla smak. Men det är väl jättebra.
Jag säger bara, hur fan orkar man bry sig?
Nej, men jag förstår. Men jag tycker däremot det är roligt med de kritiker som säger, men det ska ju bara vara mys. Det ska ju bara vara gulligt och trevligt. Det här var ju verkar ju som en historielektion. Ja, men vad har ni för konstig inställning till era barn och till TV? Är det bara något menlöst att det ska vara hissmusik och sen en glittrande julgran i 35 minuter?
Ja. Nej, men folk
vadå, ska man hjärntvätta barnen? Det är klart att det ska informera. Och då är det så här, det är så himla lätt. Tycker man att det här var lite för jobbigt? Jag, mamma och pappa förstår inte. Det var för krångligt.
Mm.
Och vi vill inte att våra barn ska lära oss någonting. Då kan man stänga av och då kan man sätta på någon hjärndöd Disney Channel där det bara är så här chockrosa dinosaurier som hoppar upp och ner.
Mm.
Det är inget som hindrar. Det är ju ett fritt val.
Mm.
Men det är precis det här man ska göra.
Vad fan är det för jävla kritik? Att julkalender ska vara mysig?
Ja.
Alltså, vad är det med
folk? Jag såg författaren Camilla Läckberg. Hon skrev så här vill man ha lite mys.
Men vad fan? Jag blev förbannad.
Alltså hur svårt är det? Laga lite egen spritglögg.
Sätt på en DVD.
Mys. Ja. Mys får man fixa själv. Ja. Om man vill ha innehåll med tanke, då är det väl alltså utmärkt att public service erbjuder det. Så jag ger verkligen 2 thumbs up till detta.
Väl rutet, Lisa.
Ja. Jaha du, vi har lite andra spaningar att snacka om. Instant articles på Facebook.
Alltså, har du sett en sån?
Ja, jag har faktiskt gjort det.
Okej, alltså på, ja, på ett naturligt sätt, eller har du letat upp?
Ja, jag letade upp.
Ja, för ja. Man kan
ju... Vi får ju ingenting naturligt, du är, så vi liksom har ju den här podden, så det är ju också ut och spana. Men jag tror att det
jag har
kommit
jag naturligt. Har velat vänta. Ja. För att jag har inte letat upp. Man kan ju typ så här gå in och ställa in någonting så att man ser, ja, dem direkt. Typ. Men jag har velat se det liksom i, förstår du, i så här organiskt.
Men det är flödet, jättebra, typ. För då kollar vi när det kommer till dig. Ja, det kanske är juni kommit. Nästa år eller någonting. Men det jag såg, det var Geo. Expressens mycket bra utrikespolitiska satsning, som de är mycket stolta över och menar liksom att det här går ju helt i linje med Expressens historia och satsa på utrikesjournalistik. Så där har man det, och det var väl jättebra. Och det är väl också en bra grej att ha på Instant Articles. Och så är det ju lite kul det här, tycker jag, att svenskan, alltså Schibsted låter Aftonbladet gå före och inte svenskan. Aftonbladet blir liksom så att the brave pioneer i det hela.
Och medan, visst, det är ganska många svenska medier som har anslutit sig.
Ja, det är jättemånga. Det är väldigt många av de stora, men det är också många stora som väntar, som avvaktar. Och jag tyckte det var kul när man såg Expressens Thomas Mattsson säga att det är lite förmätet att vänta. Varför ska man inte hoppa på det här? Vad tycker du? Jag tycker väl att det är väl lika bra att testa. Men det är jättemånga, Emanuel Karlsten till exempel, mediekritiker, har ju skrivit att det här är liksom en så sorglig utveckling. Att medierna sätter sig i knät på Facebook. Jag menar att, vadå, det är den här sorgliga tiden vi lever i.
Exakt.
Allt är sorgligt. Medierna är i kris. Vi måste göra allt för att överleva. Med den publik och som också, Facebook
har. Och man måste ju anpassa sin distribution efter vad läsarna är och vill ha.
Ja, allt annat är naivt. Och det kan också vara direkt felaktigt. Man skapar sig en annan bild. Vi är i underläge just nu med den. Vi måste göra vad vi kan för att få läsare till våra produkter. Så är det bara. Och sen så är det klart att man kan önska i någon slags drömvärld att det vore tvärtom. Att Facebook kom till media. Men så ser det inte ut. Så har det inte gjort.
Nej.
Det är skitbra att testa. Men vi kanske ska vänta lite med att utvärdera tills det har varit igång. Det har ju bara kört i inte ens en vecka, tror jag, nu.
Precis. Och alltså grejen är, jag håller ju med, alltså om det var om kritikerna mot så här Instant Articles och att man ska ansluta sig till det, eller om deras kritik är att så här, amen, att man gör sig beroende av Facebook, alltså det är man i så fall redan, alltså jag tror inte att det här gör någon större skillnad.
Nej.
To be honest.
Nej, det gör det faktiskt inte. Nej, så det blir jättespännande att följa upp. Ett annat spännande samarbete där det kanske är också lite mer tydligt vem som tjänar på det mest, det är ju faktiskt att CNN och Expressen TV.
Men ingen kan ha missat detta.
Nej.
Typ så här,
de var så jäkla stolta. Ja, men det är fint, det är fint. Och jag tycker att Thomas Mattsson skriver också på sin blogg ungefär att, du vet, de ska lära av varandra, men i ärlighetens namn så kanske det är mer så att Expressen TV har mer att lära av CNN än vice versa. Eller, nej, det var inte så att jag skrev att det är också så att CNN får använda Expressen TVs material och vice versa. Men att kanske är det så att mer Expressen kommer ha nytta av CNN. Jag är CNN-freak. Jag är den största CNN-fanatiker. Jag skulle kunna tatuera i pannan. Nej, inte riktigt, men kanske på rumpan. Och vi är sådana stora händelser då från årsskiftet, men som terrorråden i Paris och liknande, så kommer man kunna tune in till Expressen om man har det. Och jag tycker det är underbart.
Ja, det är
var
gärna
vart i världen. Alltså de här människorna, det blir fan som ens familj när man antingen bor utomlands eller när man reser utomlands. Och man har alla de här profilerna.
Ja, jag tycker också, jag gillar det verkligen. Det är en riktig så här... Det börjar bli lite old school-känsla.
Absolut, det är verkligen journalisternas tv-kanal.
Ja, den är underbar.
Jag blev helt hysterisk när det hände de här Paris-attackerna. Jag försökte få in synen på min tv, min fysiska tv, som jag bara använt via dator. Du vet, men det är så himla ingrained i en att det är det som händer.
Exakt.
Alla stora grejer. Jag minns när jag bodde i Prag och bodde med en katolsk tjej och det skulle utnämnas en ny påve och hur vi hade synen på dygnet runt.
Det
var
typ Gud, 20... det där minns jag också, påvevalet. Det var så spännande.
2005 eller 2006. Och hon skrek, there is no black smoke coming on CNN. men det är verkligen stort för alla oss som har liksom bott och varit utomlands mycket. Så ja, skitspännande.
Ja. Men grattis CNN då för att ni får använda
stort
Expressen TVs content.
Ja.
En annan tv-grej.
Ja.
På fredag.
Ja, då händer det.
Madde och Chris. Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill ska gästa Skavlan.
Ja, vad i helvete händer?
Jag får panik.
Ja, jag är så nervös för deras
skull. Jag är jättenervös.
Ska vi sy en 10 meter lång skämskudde tillsammans?
Men jag tror liksom inte, det kan ju inte bli bra.
Det här kan inte bli bra på något sätt.
Vad fan ska de, tror du att de kommer vara ärliga?
Absolut inte, men det behöver man ju inte. Skavlan sitter ju där och småmyser och är alltid någon annanstans i blicken. Mm. Och sitter och småputtrar lite grann. Så då kommer ju, oh, vad trevande. Is she going to get to buy her toys at Harrods? Yes, we can go there. We are live close by. Så kommer det ju bli alltså.
Alltså det är så jävla pinsamt. Men det kommer ju ändå bli jävligt stort tror jag. För det är väl, hör ju inte till det vanliga så att säga. Att någon kunglighet är med någonstans.
Och det är väldigt viktigt att, det är, att uppmärksamma de här negativa kopplingarna nu med Madde och medierna. Mm. För det är ju så att när hon är ute i landet och rör sig, och framförallt till exempel i de landskap som hon är hertiginna av, så har ju hon varit otroligt dålig på att svara på mediernas frågor. Hon har i stort sett bara sagt hej, välkommen, soligt här, trevligt. Hon har inte skött sitt uppdrag.
Nej.
Så att här har ju Skavlan en guldchans. Och han gjorde ju tvärt emot vad du och jag trodde.
Asså?
Så såg hon i förväg när det var Jimmy Åkesson.
Just det.
Så gjorde han ju faktiskt ett jättebra jobb sen i slutändan. Så det kan vara lite så att Skavlan rise to the occasion och bara, hörni, ska ni ha någon apanage och särskilda förmåner när ni har flytt landet? Kan inte du bara avsäga dig din titel? Så i den aspekten är det spännande. Kommer han och SVT liksom ta det här på ett publicistiskt allvar, eller kommer de bara flamsa bort det?
Jag tror att, fan vad cynisk man är.
Jag tror inte, vi var ju cyniska med Åkesson också, sen blev det inte så.
Nej, men jag tror fan inte att så här, jag tror inte att det kommer inte bli bra.
Man tar inte kungligheter på lika stort allvar som politiker. Det gör du inte idag, utan du accepterar att deras liv är att shoppa lite rosiga fluffgrejer liksom.
Ja, men det skulle vara lite fett om Skavlan bara liksom, att det blev något bra av det där.
Ja, för i sådana fall, vi har sagt att vi ska ha årets sista avsnitt nästa vecka. Vi ska summera lite grann. Och är han så skicklig att han ställer lite tuffa och kritiska frågor nu, som faktiskt sätter dem på pottkanten, det här kungliga paret, då får vi ge honom någon slags guldhatt när vi ska summera. Då får han nästan bli årets intervjuare, tycker jag.
Ja, men det
vi får följa upp.
Kommer han inte bli.
Det kanske blir årets lost opportunity, Chris och Madde Skavlan. En annan sak jag noterade, det är att en genomgående benämning på Franska Front National, Nationella Fronten, som tyvärr gör jättestora framsteg i Frankrike. Man pratar till och med om att Marine Le Pen har chans på presidentposten 2017, ve och fasa, Europas undergång, låt mig emigrera, redan förbereda den flykten. De kallas, rätt och riktigt, för högerextrema. Det högerextrema partiet, det högerextremt och så vidare, i svenska medier. Jag tycker att det är så intressant, för att det är så långt bortom det man kallar Sverigedemokraterna för. Till och med polisen kallar folk för invandringskritiska, och man kallar rena vit maktgrupperingar för att de är invandringskritiska idag i Sverige. Och då ska man komma ihåg att i Frankrike så är ju kallas ju Sverigedemokraterna för högerextrema. Och det före detta nynazistpartiet och så vidare. Och ses ju som mycket värre än Front National.
Tyvärr så har de ju också kallats invandringskritiska istället för högerextrema.
De har det Front National. Ja. Alltså, men nu verkar det inte ha skett en total bättring här överlag. Jag kollar alla olika typer av...
Jag såg igår det var någon raseri mot typ SR som råkade säga invandringskritiska.
Ja, men det där är liksom en annan sak, tycker jag. Om du råkar säga det i någon sändning, då är liksom någon reporter kanske skriver någon manus. Nu, alltså alla stora tidningar använder den här genomgående benämningen i, liksom. Och det är ändå en stark markering. Men det är åter det här, du blir inte liksom rasist i ditt eget hemland. Det är så mycket lättare att peka finger.
Det är klart.
Och alltså, på många sätt så har de ändå tagit mer aktivt avstånd mot, hon har ju brytit med vissa vad det gäller förintelseförnekare och nynazistiska element på ett annat sätt än där SD har låtit dem hållas. Så så det är lite spännande och hela tiden ha i åtanke där hur vi fluktuerar i våra benämningar beroende på, är det ett inhemskt parti, blir lite obekvämt nu? Fan vad skönt om vi kunde hålla alla de här vid, ha samma benämning. De har nästan identiska agendor, de här partierna, så det är värt att tänka på när man... Jag kan tänka mig att det här är något som kommer upp på redaktionsmöten lite då och då numera.
Så. Du, vi måste avrunda nu.
Yes!
Nästa vecka kör vi en årssammanfattning och en framåtblick och ett lite göttigt avsnitt.
Ja, och kan vi inte försöka få folk också att gärna mejla eller twittra under hashtaggen AB-podd av vad ni tycker. Om ni vill utse liksom årets mediekvinna, årets rubrik, årets reporter. Men gärna också lite så här udda kategorier om ni bara har just... Ja, men vi har ju haft konstiga exempel, så här flashback, smocken och så vidare. Ja. Konstiga ord, konstiga grejer. Send it to us, bring it on.
Yes, och tack för idag. Tack för att du lyssnar.
Tack. Ciao. För idag.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.